Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
ICA Kvantum Gränby. We are serious about food.
Vad vill du med i då?
Skulle du satsa allt på dig där?
Kan det komma iväg någon frustrationstweet?
Det var inte femma.
Alltså kommunikation och taktik, nu är det viktigt.
Ska vara ärlig så ser ingen som höger ytter som bättre än mig.
Jag kommer ner tjockis på träningen är bäst.
Det är bland guld.
Hej och välkomna till Are You Serious avsnitt 153. Extra välkommen, eller vad jag ska säga, till Sirius ordförande Ove Sjöblom. Egentligen du som ska välkomna mig. Berätta var vi befinner oss.
Tack för välkomnandet och välkommen hit ut till Södersvik på Rådmansö utanför Norrtälje där min sambo har sitt sommarställe och där är vi nu då. Mm.
Och det visar sig att det är bara 8 minuter då från där min sambos familj har sitt sommarställe.
Ja, men det är ju fantastiskt, vilket sammanträffande.
Ja, och även alltså Spillersboda, och där är ju Spillersboda 131 brukar jag alltid dra upp. Klassiskt spelsystem inom ishockeyn som uppfanns då i Spillersboda.
Det är så?
Ja.
Jaha, det visste jag inte om. Berätta lite mer.
Nej, men det var väl Ingvar Putte Karlsson där, legendarisk stark man i Djurgården hockey och fotboll gled han väl in på sen också. Han kom väl på det här spelsystemet och att man var väl lite defensivt, va? Om jag minns rätt. 1-3-1. Som kallades väl till och med Spillersboda 1-3-1.
Ja, men vad tre. Ja, men det visste jag inte om. Mm. Häftigt.
Ja. Ja, så det är väl det som det är mest känt för. Sen ja. Tror jag även att det är väl någon Martina Haag har väl också sommarstuga där.
Ja, och sen är det här Bosse Andersson-trakter, Djurgårdsbosse.
Djurgårdsbosse, Röbosse.
Ja, precis. Och hans familj har en del tomtmark här runt omkring. Mm. Så att, jag har träffat på hans bror här ute. Så att det,
han var inne i Sirius en sväng också. Det glömmer man ju lätt bort.
Ja, han var ju det. Han var ju det.
Du, kanske inte superlyckat, men väl kul.
Ja.
Ja, men det var innan din tid, va?
Ja, det var innan min tid. Ja. Mm.
Och det är ju en speciell dag får man säga för Sirius. Och det väller in sms till dig för att precis innan här som vi började spela in så blev det ju klart då att Yukiya Sugita köps loss från Iran och Traktor Sasi och har skrivit 3-årsavtal med Sirius. Ove, hur är detta möjligt?
Ja, det får jag frågor om. Jo, men för det första är det ju fantastiskt kul och det har varit långa diskussioner och förhandlingar som framförallt Ola Andersson har hållit i då, tillsammans med Christer Abrahamsson. Och det här möjliggörs ju helt enkelt genom att vi har haft en stark aktieförsäljning kan man säga under det här året trots corona och allt som har varit. Men på grund av, tror jag, de sportsliga framgångar som vi visar och den här starka aktieförsäljningen har också kopplats, villkorats kan man säga, till att det ska förstärkas på det här sättet. Och där är vi nu då och vi har lyckats och vi är ju otroligt tacksamma över att det var möjligt överhuvudtaget.
Har den vägen då varit att folk hör av sig och säger att vi skulle vilja hjälpa till för att ha Sugita kvar och då har Sirius svarat okej, men då får ni investera i det här aktiebolaget?
Ja, men kort sammanfattat så är det så det har gått till.
Och ja, man undrar ju då, för det är spännande, det har ju varit mycket snack just corona, ekonomi, hur ska man klara sig och så permitteringar och allt möjligt och så går Sirius och köper loss en av allsvenskans ändå bästa spelare den här säsongen.
Ja, men det har ju möjliggjorts av alltså riktade insatser, externa finansiärer som har köpt aktier i vårt investmentbolag just för det här syftet och eftersom de investeringarna har varit villkorade till det här ändamålet så har ju vi inte kunnat göra något använda dem på något annat sätt än att investera i en sportslig utveckling som man nog får kalla det här ändå. Mm.
Är det måste vara största investeringen i Sirius historia?
Siffror och tal och sådär vill jag ogärna gå in på faktiskt, men det är klart att det har krävts en stor insats från Sirius sida för att lösa det här kontraktet med FC Traktor. Mm.
Hur involverad har styrelsen varit? För det är ändå ni som yttersitter på plånkan.
Ja, styrelsen, de här förhandlingarna har förts väldigt mycket via Christer och Ola och jag har informerat och styrelsen har fått informationen om att vi gör vad vi kan och också naturligtvis fått förhandsinformation att det här skulle gå i lås också. Mm.
Hur har det varit en, som du upplever, svår affär att få till med iranierna? Det har ju varit ganska tydligt vad Sugita vill själv här hela tiden.
Jo, men det har inte varit helt lätt. Och där jag kan bara återigen säga att Ola Andersson har gjort ett fantastiskt jobb i den här delen och varit nyckeln till att vi till slut kunde lösa det. Så att på många sätt och vis så vill jag tillskriva här Ola Andersson, och med god assistans av Christer Abrahamsson har fått det här i hand.
Och vad det här villkoret då, får man det här, pengar ska ju gå tillbaks i tanken i det här aktiebolaget vid en spelarförsäljning och sådär. Hur är tankarna där, eller hur funkar det med tanke på att det är villkorade pengar?
Ja, alltså villkoret som uppställdes var att de skulle användas till en sportslig förstärkning, och det har vi ju gjort. Sen finns det ingen form av inflytande från de här investerarna i hur vi sen använder pengarna och om de ska betalas tillbaks eller inte, utan det är ju ett aktieköp som har gjorts, och de pengarna har gått in i vårt marknadsbolag för att möjliggöra i föreningen för att möjliggöra den här investeringen.
Vad hade hänt om ni inte hade fått loss Sugita? För det var ju ändå iranierna som satt på bollen, eller vad man säger. Det var ju inte upp till er riktigt.
Nej, då hade han ju i princip gjort, han skulle göra sin sista match för oss då på lördag egentligen, va?
Men jag tänker med investerarna som ändå har gått in i aktiebolaget och vill ha sportslig förstärkning, om ni inte hade lyckats lösa den här.
Nej, men det var ju kopplat till att det blev en lösning.
Så att de går in nu, kan man säga.
Ja, eller? I princip, men då det gjordes klart så att säga. Så
hur många rör det sig om, eller vad man ska säga?
Det är flera investerare som har gått in.
Är det de som har kommit till er, eller har ni också liksom fiskat lite, eller vad man säger, för att försöka hitta lösningar?
Nej, men det är väl alltid ett samspel där man kommunicerar med varandra, och många har ju sett vad Sugita har gjort för våran sportsliga framgång den här säsongen, och ju bättre vi spelar fotboll desto mer blir folk intresserade av att inte tappa möjligheten att fortsätta prestera på det här sättet. Sen är Sugita en del av ett lag, men han är ju en viktig del av vårt lagbygge.
Men den här investeringen och transfern, den hade ni inte kunnat klara själva?
Nej, det hade vi inte kunnat göra. Vi har ju, som du har sagt, och drabbats av en pandemi där vi har haft svårt nog att hålla igång våran verksamhet i övrigt och fått skära hårt i olika typer av kostnader. Men som jag har berättat tidigare så hade vi ju en prognos som visar att vi skulle ha klarat vår verksamhet utan publik hela året, och att vi kommer att göra det oavsett hur det blir nu då, så hade vi ju klarat den delen. Men att göra den här typen av investeringar hade ju inte varit möjligt utan en god aktieförsäljning. Mm.
Hur känner man sig som ordförande ändå när man ror hem en sån här prestigevärvning och alla smsar, Sirius går bra i tabellen? Ja. Har du mått bättre?
Jo då, jag har mått bättre. Jag har tre barn.
Som ordförande.
Nej, jag har tre barn som har fötts, och då har glädjen varit fantastisk. Nej, men det är klart att jag är stolt och imponerad över organisationen och de som har verkligen jobbat med den här frågan och fått den i hamn. Och som ordförande är man ju högst ansvarig, och det är klart att jag får sola mig lite glansen utav det goda jobbet och verkligen arbeta med en förening som visar att det är lite allvar med Sirius fotboll nu. Vi vill skicka signaler, och det gör vi nog med en sån här värvning också.
Finns ju en annan spelare som man kanske i alla fall tror är förlorad, Stefano Vecchia.
Ja, och jag kan tyvärr bara svara ganska tråkigt där att jag har ingen information kring om det händer någonting med Steffo, men det hoppas jag ju inte innan transferfönstret stänger, för han är ju oerhört betydelsefull för oss också.
Han stänger ju imorgon för Sverige, och det känns väl inte som att han ska till någon annan svensk klubb?
Nej, det verkar inte som.
Men vi var inne lite på att du mår väldigt bra och sådär, och det är ju också ljuset av en vändning här i lördags, var det va? Många dagar och många matcher. I lördags var det underläge 0-1, en ganska dålig, får man säga, första halvlek, och sen så står ändå Sirius där som vinnare 3-1 mot Hammarby. Ja. Mådde du då?
Jag mådde jättebra, kan jag säga. Jag var faktiskt...
Visst, är det så att din son hejar på Hammarby?
Ja, mina båda söner och min dotter hejar på Hammarby. Och min pappa hejade på Hammarby då han levde. Så att det var tungjobbat att vara Sirius fantast. Men de har det som sitt andra lag. Va? Men jag var vänlig nog att inte skicka några sms till mina barn i lördags faktiskt efter matchen. Utan dagen efter så började det komma in lite. Okej, grattis då pappa, men det känns jättetungt det här. Och då tackade jag för de gratulationerna. Men det kändes jättebra. Jag kunde tyvärr inte vara med på matchen i lördags, men jag åkte ut hit till Södersvik och såg matchen i efterhand. Och...
Det var ovanligt tyst på studenternas.
Ja, det var väl det kanske. Och jag brukar höras. Men att se den här matchen i efterhand och höra kommentatorerna, tv-kommentatorerna, om hur vi lyckas vända ett underläge och göra det på det sättet vi gör också. Det fanns ju lite mer smak. 3-1 målet, det var väl en konsekvens av att Hammarby plockade upp allt, men i övrigt så tycker jag att det är fantastiskt bra gjort.
Mm. Och under dina år som ordförande, det är ju ett gäng nu, du är ju snart uppe här i 10-årsjubileum inom några år, men tycker du, det är en intressant fråga tycker jag, som man gillar ju att jämföra som journalist, sen så kanske inte andra är så förtjusta i det, men har Sirius någonsin spelat en bättre fotboll ur dina ögon än vad man har gjort den här säsongen?
Jag tycker att det här är väldigt bra det vi presterar under året. Det vore kanske lite orättvist att jämföra över år och olika upplagor utav Sirius, men jag tyckte vi var väldigt bra 2017 också, som du och jag pratade om lite grann innan här. Men det här är ju ett grundspel som jag menar håller mot de allra flesta motstånd. Och tänk tillbaks bara på Malmö FF-matchen, där jag tycker att vi var ett bättre lag än Malmö FF första halvlek definitivt. Och sen så berodde det väl på lite olika saker att vi tappade den ledningen, men grundspelet sitter där och vi blir oftast inte överkörda. Släpper vi in mål så gör vi mål också, och det är en annan känsla just nu, att det känns stabilt. Och när man säger de här sakerna så brukar man ju jinxa saker och ting, och det vill inte jag, det gillar inte jag, men jag tror att det här är det bästa över tid som vi har sett i Sirius.
Är du förvånad på något sätt? Nu blev det ju väldigt speciell säsong får man säga, med en försäsong, sen ett 3 månader långt uppehåll där ingen egentligen visste något om något lag, och sen in i säsongen. Är du förvånad att det har gått så här bra?
Nej, men jag tyckte man ganska tidigt under försäsongen, den riktiga försäsongen, såg att vi skulle leverera bra fotboll. Jag tänker på träningsmatcherna vi gjorde, och jag tänker också på matchen mot Sollentuna i Svenska Cupen. Det var ju fantastiskt, offensivt och bra. Sen gick det sämre mot Västerås, och det var väl ett litet gupp i vägen. Men sen lägret som killarna var iväg på, och den fotboll som presterades där. Alltså, det såg väldigt bra ut inför säsongen, men det som du säger, med det här uppehållet som blev, sen hade man ju ingen aning om hur man stod sig mot de andra lagen. Så det var ju väldigt mycket, hur ska det här gå? Men jag tycker från första matchen mot Djurgården, där jag tyckte faktiskt att vi förtjänade mer än ett 2-0 i baken, för spelmässigt var vi bra, så har det bara fortsatt. Och jag håller bara tummarna stenhårt för att det kommer att fortsätta till i december också då.
Ja, det är, nu lugnar det ner sig lite med matchschemat här, från att ha varit väldigt hektiskt och sådär. Hur märker du som ordförande då att det har gått så himla bra för Sirius?
Nej, men det märker man på folk i Uppsala, i stan och i fotbollsuppland också, att man får positiva tillrop, och folk man träffar och som får veta att man är ordförande för Sirius kommenterar det med att, ja, men vilken fin fotboll ni spelar. Och det känns ju bara, man blir lyft av det så att säga. Så att, det känns bra.
Jag skrev ju här efter matchen mot Hammarby att prio måste vara att förlänga nu med Henrik Rydström utan en sån här storklubbsklausul som har ställt till det tidigare. Han har ju kontrakt över nästa säsong också. Men med den utvecklingen som har skett, särskilt den här säsongen, med ändå väldigt, väldigt liten budget sett till andra lag och sådär. Finns, vet du, hur går snacket där i styrelserummet?
Ja, så där är ju väldigt mycket så att Ola sköter dialogen hela tiden som sportchef då med Henrik, och Jag vet inte, om jag ska vara helt ärlig, så vet inte jag hur mycket de diskuterar kontraktet och förlängning av kontraktet. Men man kan ju bara konstatera att Henrik har gjort det fantastiskt bra under det här året. Och med de resurser vi har haft, som du själv har varit inne på. Då. Så att det är naturligtvis, fortsätter han så här, så är det klart att då är det väl ingen snack om saken att det måste vara högt prioriterat även hos Sirius, att se till att det här blir förlängt.
Hur långt kommer det här räcka då när vi summerar i december, tror du?
Ja, men alltså, det här är ju att jinxa om man säger någonting nu då, men jag tror en placering på över halvan, det känns så. Det känns inte som att det ska till mycket om vi ska falla igenom. Sen kan man ha otur, man kan få skador på viktiga spelare. Så att det är svårt att sia om, men vi har redan nu 28 poäng och jag hoppas på bra mycket fler poäng. Och då hamnar man någonstans på över halvan och kanske högre än så, om man får önska.
Ja, man drömmer ju bort ändå när man ändå är med där kring Europaplatser som man faktiskt ändå är. Finns det några sådana drömmar eller håller du båda fötterna på jorden?
Jag håller båda fötterna på jorden, men jag kan förstå om spelare, ledare och andra drömmer om det. För det är klart man drömmer om det. Det är ju därför man håller på med idrott, att kunna ta en så bra position, placering i tabellen som möjligt. Då är man topp tre.
Jag kan räcka med topp 4 också, beroende kuppen.
Ja. Men det är klart att om vi skulle släppa den målsättningen, det vore ju inte bra, utan det är klart att vi ska ha en morot och försöka, absolut.
You guys, are you serious about this?
Yes, då går vi in lite på siffror och ekonomi som är så roligt, och vi kan väl bara börja någonstans där jag egentligen hade tänkt att börja, och det är ju att på onsdag smäller det, då är det Rumble in the Jungle, eller i Stockholm i alla fall, va?
Ja, det är faktiskt så att det här är en digital förhandling.
Digital förhandling.
Jajamän, så vi är parter med ombud, och domstolen kommer att sitta på skilda platser. Vi har en plus 70-ordförande, och därmed också så blir det, kanske jag säger för mycket, han kanske inte är plus 70, men han börjar närma sig i alla fall. Så att det kommer att bli en digital förhandling där jag och Stefan Alvén då kommer att sitta på en plats, och Martin Klett och hans klienter på en annan plats, och domstolen på en tredje plats. Så
att, ja, det ser man. Men det handlar ju då om den här tvisten mot Soccer Soldiers. Efter tre år har den pågått, Ove.
Ja, nej, det är 3 år för mycket. nej, men så ska jag inte säga, men det har varit en segsliten historia, verkligen. Det har det varit.
Och nu ska det då avgöras, och det som har hänt då är att det har kommit en deldom, eller vad man kallar det.
Ja, mellandom.
Att det här avtalet är giltigt, och nu ska det alltså avgöras här hur de här pengarna ska fördelas och vad som ska hända med dem. Och Ove, du kan inte säga för mycket om, eftersom att det händer här på onsdag, om exakt då vad som ska ske och sådär. Men du kan väl berätta lite, hur går en sån här förhandling till? Det är en del vittnen, om jag förstår rätt. Vad är det som händer på onsdag?
Nej, men det är ju som du är inne på, en slutförhandling, en huvudförhandling i målet, och då ska man förebringa, först ska man presentera sin talan, vilka omständigheter man från kärande sidan och svarande sidan, det vill säga från Soccer Soldier och från Sirius, åberopar för sakomständigheter. Därefter så ska man då formulera sina juridiska grunder på bägge sidor för varför man tycker att ens egen talan ska nå hela vägen fram. Och sen följer då vittnesbevisning och skriftlig bevisning. Och de förhören ska då hållas på onsdag, och även den skriftliga bevisningen ska presenteras. Och därefter så summerar man förhandlingen med pläderingar från bägge parters sida, där man försöker knyta ihop på sin talan och sammanfatta den och trycka på det som är väsentligt från respektive sida. Då. Och sen så kommer domaren att förklara förhandlingen avslutad, och därefter tala om då vi kommer att förvänta oss en dom om kanske 2 till 3 veckor. Mm.
Och det man räknar då, det är en utsatt dag då för det här, som man då räknar med att allt ska hinnas med.
Ja.
Hur många vittnen är det liksom? Är det 2, 3 eller är det upp mot 10? Alltså, hur många vittnen är det som...
Nej, snarare det första. Jag vill som sagt inte gå in i detaljer nu, utan det är några vittnen på bägge sidor, och det är sen är det skriftlig bevisning också.
Ja. Och ja, det har ju pågått i snart 3 år. Hur tungt ok har det varit på dina axlar? Du blev ju av med den här Malmö FF-tvisten här för 1 år sedan, var det ungefär lite, ja, något sånt. Mm. Och ja, snart är du då klar med den här av allt att döma. Hur jobbigt har det varit?
Nej, men alltså, jag kan säga att det är ju inte bara för mig, utan det är ju för hela föreningen att ha den här typen av process vilande över sig. Det är klart att det är psykiskt påfrestande och det tar kraft och tid från föreningen, och speciellt då har det tagit mycket av min tid. Vi har ju valt, jag är advokat till yrket, men en god regel är att aldrig företräda sig själv, så vi har ju valt att ha andra externa ombud i våra tvister, vilket har gjort att jag har sluppit hålla på att vara ombud också. Så att det har varit betungande, mest det att man har gått och tänkt på det här så mycket, hur ska det här sluta och så. Mm.
Och som vi sa, på onsdag smäller det, då kan man räkna med en dom någonstans i september.
Ja, det skulle jag väl säga.
Ja, och ja, du kan ju inte utveckla så mycket mer då, så att vi går väl vidare till den vanliga ekonomin, eller vad vi ska säga, som ligger utanför. Vi var ju lite inne på Sugit, och om jag tolkar det rätt så påverkas egentligen inte Sirius ekonomi av den värvningen.
Nej, det gör den inte. Den är så att säga finansierad genom aktieförsäljningen och att den är villkorad av just den här investeringen som vi gjorde då.
Och den här aktieförsäljningen, den verkar ju ha blivit en succé, även om ni till början inte, jag vet, var det 9 miljoner eller något ni ville ha in från början?
Nej, vi satte ett mål på 15 miljoner
just
kronor.
Just 15 var det.
Och vi uppnådde förra året 5-6 miljoner ungefär. Och nu vet jag vad din nästa fråga är, och det är hur mycket har ni nu sålt för? Och den frågan är jag inte riktigt påläst på, så den får du nästan ta med Christer Abrahamsson eller någon annan då som har bättre koll. Men vi har ändå lyckats sälja så pass mycket så vi kan finansiera den här investeringen som vi nu gör då.
För de pengarna, de 5-6 miljonerna förra året, gick väl egentligen in för att täcka lite underskott?
Ja, så kan man väl säga. Men vi har också... I sammanfattning kan man väl säga att det blev så förra året. Tanken var att vi skulle kunna sälja för mer. Men sen har det tagit fart efter årsskiftet, och sen då när vi börjar visa den här sportsliga framgången så har det lossnat kraftigt.
Vet du hur många, för det var väl villkorat också, hur många aktier finns det kvar att köpa?
Ja, det är en jättebra fråga, och jag och Christer Abrahamsson diskuterade den i förra veckan, och vi ska se över det där, för det kan ju bli möjligt då att intresset är så stort, vilket vi hoppas kring Sirius Fotboll, att vi måste göra en ny emittering helt enkelt. Va? Men vi är inte klara med det ännu. Då.
Men det är alltså, det är inom räckhåll, eller vad man säger, för att det är så... populärt.
Ja, det är en bit till taket, men man vill alltid vara förberedd för att kunna, så att man inte får slut på lagret så att säga. Och det tar det är en process vid Bolagsverket och att genomföra en sån här sak också. Så vi diskuterar det nu.
Annars, den här aktiesatsningen har väl annars tagit en lite oväntad vändning, känns det som, för från min horisont när man pratar med Christer och när ni lanserade det här, var det väl ingen jätteintresse som ni trodde. Sen helt plötsligt tog det fart där mot slutet av året, efter säsongen egentligen, och så nu med sportslig framgång. Så det känns som det blev inte som ni hade trott, även om det har blivit bra till slut.
Nej, från början, det är helt riktigt att från början så tyckte vi att det gick trögare än vad vi hade trott att det skulle göra. Men sen så, ja, du beskriver det bra, det är precis så det har varit.
Har ni gjort någon analys av varför det blev så? Eller för oftast är det ju när man lanserar saker som det är som hetast.
Ja, men det var väl också så att kunskapen kring den här bolagsbildningen och vad den innefattade har blivit, alltså kunskapen har ökat successivt. Jag vet ju att vår operativa organisation har haft flera möten och kunnat förklara modellen, och fler har blivit intresserade också. Så fort man vet mer om någonting så törs man kanske ta beslut. I början vet man lite och då är man lite försiktig. Och kopplat också till den här sportsliga framgången. Jag tror att det är en blandad medicin helt enkelt.
Ni har ju varit och nosat lite på den här modellen tidigare med Trade in Sports, som ändå blev en förlustaffär för er, som man ändå ska komma ihåg. Vad lärde ni er då från det när ni gick in i det här nya projektet?
Alltså skillnaden på den var ju att där var det ju en etablerad marknadsplats, Trade in Sports, som hade satt upp villkoren för modellen också. Och vi var ju i ett läge då där vi behövde likvida tillskott, och för oss då framstod det här som en bra lösning. Men det blev, som du säger, dyrare eftersom vi då hamnade under Kingsley-Sarfo-försäljningen, och det gav ju ett nettoöverskott för investerarna som var ganska bra. Och det kan man tycka vad man vill om. Samtidigt, om vi hade fortsatt med den typen av investeringsmodell, så hade det varit bra, för då hade fler blivit intresserade av modellen. Men vi kom ju fram till att det skulle vi inte göra något mer. Och nu har vi istället mejslat fram den här modellen.
Ekonomiskt, och det är ju tufft för alla klubbar, säger alla klubbar. Hur är läget med Sirius, skulle du säga, när vi sitter här 24 augusti?
Ja, men som vi lite grann var inne på, likviditeten i föreningen är bra. Vi kommer att klara den här säsongen. Och sen är resultatet naturligtvis någonting helt annat. Nu har vi ju sålt en del aktier också under våren här och sommaren. Så att, men vi gör också en investering. Så att det, resultatet är väl sannolikt så att det inte kommer att hamna på plus. Men det är jättetidigt än och svårt att sia om. Det kan ju hända att vi förhoppningsvis kan sälja ännu fler aktier och fortsätta investeringar i sporten. Men jag tror, om jag ska säga någonting, att vi kommer att få jobbigt att få ihop ett plusresultat i år.
Ja, det är väl få klubbar som kommer gå plus i år, känns det som. Har du någon... För vissa har ju flaggat, Häcken flaggar väl med jättestort minus, och de har ju för sig lite större kostnader då, kan man tänka sig. Har du någon prognos på var det skulle kunna landa?
Nej, men alltså när vi tittade på det här i våras, då var det väl inte osannolikt att det skulle kunna handla om ett flertal miljoner i backresultat. Och jag tror väl att det kanske har blivit något bättre nu, men det är, vi talar nog några miljoner i så fall.
Är det 3, 4, 5 då, eller är det mer upp mot tvåsiffrigt?
2-5 skulle jag vilja säga, men vi är ju inte där ännu, va? Och vi hinner fortfarande göra mycket under det här året och se vad vi kan hitta för lösningar. Men då, när jag pratade här, så var vi maj-juni någon gång när vi tittade på resultatet. Sen har vi löpande koll självklart på resultatet nu också, men nu har jag ingen resultatrapport framför mig här. Men det viktiga jag känner just nu, det är att likviditeten är säkrad för resten av året.
Och hur har det gått till då? För om vi tar det från början, ni sa väl att ni klarar 4-5 hemmamatcher, var det från början, utan publik. Sen så när ni hade passerat 4-5-6 där, då var det helt plötsligt hela säsongen som var säkrad. Hur har det arbetet sett ut?
Nej, men arbetet, alltså, vi valde ju från början att inte använda alla de här möjligheterna till anstånd som staten presenterade. Till exempel så väntade vi in i det längsta med att använda skatteuppskovet för 3 månader. Men det beslutade vi i slutändan att det måste vi använda oss utav, och det har vi gjort nu då. Så det var ingenting vi hade med oss från början. Så där har ett antal miljoner som har kunnat skjutas på framtiden. De ska ju betalas tillbaka nästa år då, men för likviditeten i år så var det en bra åtgärd att göra. Sen hade vi inte kalkylerat med någonting från Riksidrottsförbundets pengar, för det var väldigt oklart i både ansökningsförfarande och senare hur det där skulle falla ut för klubbarna. Men där fick vi in 2,3 miljoner också, och det var ju en bra förstärkning för våran del. Säsongskortsinnehavarna, de fantastiska säsongskortsinnehavarna som har ställt upp och inte begärt tillbaka sina pengar, trots att vi är i ett läge där vi ännu inte har haft en enda hemmamatch med publik. Och där har du några parametrar som vi inte riktigt kände till då vi siade om 5 hemmamatcher. Och det gör att vi till slut då, när allt det här ändå faller på plats, att vi kommer att klara det. Och jag tycker det är fantastiskt gjort, och där är... Jag vill återigen berömma våran organisation för det enorma arbete som de har gjort. Det är helt fantastiskt. Alltså.
Säsongskortsinnehavarna har jag fått lite frågor om. Jag antar att det inte är alla som inte har begärt pengarna tillbaka? Eller hur ser det ut? Är det ett fåtal eller är det verkligen alla?
Nej, det är som sagt ett fåtal skulle jag vilja betona då, som har begärt att få sina pengar tillbaka. Mm. Och då får de ju det så att säga när säsongen är avklarad här. Och sen fanns det andra alternativ att byta ut återkravet mot ett säsongskort nästa år. Men allt det här var ju gjort för att rädda likviditeten, att få behålla pengarna och kunna liksom rädda säsongen på det sättet. Men väldigt många har sagt att behåll pengarna.
Nämnde de här pengarna då från regeringen?
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Ringen som via RF då gått till klubbarna. Nu är det ju ett nytt paket på gång här. Det var väl 1 miljard, va?
Stämmer.
Vad räknar ni med att få där? Är det så enkelt att det var ju 500 miljoner sist? Man tänkte, ja, men då får vi ungefär 5 miljoner. Eller vad tror du kommer landa i er plånbok?
Det är helt omöjligt faktiskt att förutspå. Därför att det här, den organisation som tar emot elitfotbollens pengar är samma som tar emot breddfotbollens pengar, det vill säga Svenska fotbollsförbundet. Och sen handlar det om fördelningen till elitklubbar och bredd. Så att jag kan absolut inte säga någonting om det. Men vi hoppas naturligtvis att få en dosör där också. Mm.
Jag nämnde också de här uppskjutna skatterna här. Hur hårt kommer det slå mot Sirius nästa år?
Jo, men det är klart att det kommer att bli en kostnad nästa år. Och det kräver ju att vi blir ännu bättre nästa år på att generera intäkter för att möta den här extraordinära kostnaden som kommer då likviditetsmässigt, eller kostnaden, likviditetspåfrestningen som det blir när pengarna ska återbetalas. Det tittar vi på lösningar på. Mm.
Hur svårt är det att förbereda inför 2021 i den situationen som vi befinner oss i?
Ja, men det svåra tycker jag är ju att veta när vi går över i en situation där vi kan få ha publik på matcherna igen. Och det där är ju nu, det som diskuteras nu är ju att ha en begränsad publik, vilket för oss kräver 1700-1800 personer för att det överhuvudtaget ska börja bli en plusaffär. För då är det ju framförallt säsongskortsinnehavare och andra prioriterade som ska in på arenan, och de har redan betalat. Så att, och ovissheten är ju också, vad händer nästa år? Får vi ha publik på våra matcher då? Den här pandemin är ju långt ifrån över, vilket man hoppas att folk inser att det faktiskt inte är ett normalläge just nu. Så att det är svårt. Det är svårt att kalkylera inför nästa år, verkligen. Mm.
Publikfrågan då kan vi ju ta direkt då. Som du nämner, det var ju, var det fredags? Som det var någon form av pressträff då från regeringen där inte gav så jätteklara besked egentligen. Och det jag tycker är intressant är ju att Folkhälsomyndigheten är ju ganska tydligt emot publik på evenemang.
Ja.
Regeringen tycker annat, men det är ändå Folkhälsomyndigheten som ska bestämma taket.
Mm, så är det. Och nu tror jag Amanda Lind och Mikael Damberg uttryckte det väl så att i dialog med Folkhälsomyndigheten ska det där taket då bestämmas. Men du har ju rätt i din farhåga där, att det har ju inte känts som att Folkhälsomyndigheten vill ha 5000 som tak för Sirius del. Mm. Och det här ska ju anpassas utifrån arenakapacitet, organisation i övrigt, vad kan respektive klubb klara för publikantal då? Mm.
Och som du nämnde då, som Christer också har sagt, så är det ungefär 1700 om man går på de här SEFs riktlinjer som man tog fram inför säsongen för en reducerad publik. Men även då kommer det ju bli en förlustaffär, om jag förstår det rätt, med vakter och sådär. Hur mycket skiljer mellan en tom arena så att säga och en reducerad i kostnader, skulle du säga?
Ja, men det är stora belopp. Mm. Vi pratar säkerhetsvakter, vi pratar annan typ av bemanning, vi pratar någon form av kioskverksamhet. Alltså det här är kostnader som gör att man måste upp, tror jag, en bra bit över 2000 för att man ska gå break even, och kanske 3000. Alltså, det här är jättesvårt att säga om, men det är ganska stora kostnader förenade med det här.
Och för Sirius handlar det ju egentligen bara om 4 hemmamatcher, så det kommer väl inte göra någon större skillnad egentligen, det här beslutet, oavsett om det blir publik eller inte publik.
Mm, nej, det kommer inte göra, men låt oss säga att vi får 1700-1800 eller 2000 som tak. Det är klart att nu har inte jag pratat klart med Christer och övrig organisation om det här, men det vore väl fint att kunna erbjuda de som faktiskt har stöttat oss här också att kunna få 4 hemmamatcher, och det vore väl fantastiskt bra. Så i grunden är jag ju jättepositiv till att det nu har börjat diskuteras, men det är ur en ekonomisk synvinkel så är det här med begränsad publik inte en hit i sig liksom. Mm.
Du sitter ju med i SEF också. Hur har snacket gått där kring det? Ni har ju jobbat ganska hårt för att få in publik på läktarna igen. Hur tog man emot det här beskedet?
Nej, men i grunden positivt, som jag säger då, att vi nu börjar få en dialog till stånd. För det är väl den som kanske har varit lite svår att få till stånd med... Alltså jag tycker Folkhälsomyndigheten i många delar har gjort ett fantastiskt jobb under hela pandemin, och Anders Tegnell i spetsen, men just det här känns som att det har inte funnits så full förståelse för kulturen och elitidrottens villkor i det här, och att vi inte har fått det gehör vi hade hoppats på. Men i grunden är vi nu positiva till att vi har kommit så här långt och fått ett besked om att nu per 1 oktober så kommer det bli en förändring av något slag. Mm.
Det börjar regna, så vi kanske ska ta en paus.
Ja, vi tar en paus och flyttar in istället.
Då har vi flyttat oss in här, Ove. Det kom ju en skur.
Ja, det gjorde det. Det regnar även i Södersvik ibland, så att tyvärr.
Ja, det var ju otroligt varmt i början, kan vi ju säga, om vi ska prata lite väder. Det var ju nästan så att man funderade på att gå in redan då, och sen så började det regna, så det är lite av varje här.
Ja.
Men åter till SEF och corona och sådär. Du sa att kanske inte upplevde att Folkhälsomyndigheten riktigt lyssnat på er och sådär. Jag känner ju från sidan kanske att ni hade lite fel taktik. Jag vet inte hur mycket ni har tittat tillbaka, för ni låg ju på ganska mycket när det var som värst i Sverige med dödsfall. Och ja, det var ju där i april egentligen som det pika, och det var väl egentligen då som ni ville ha ett datum och kunna köra igång och sådär, när de hade lite annat. Är det något som ni har utvärderat efteråt?
Nej, men jag vet att det där kan ha uppfattats på olika sätt. Men vi hade löpande dialog inom styrelsen i SEF och diskuterade det här och insåg ju naturligtvis redan då att vi hade en extrem situation med en pandemi och smittspridning. Men vårt uppdrag som styrelse i SEF hos Svensk Elitfotboll som organisation, det är ju ändå att rädda en bransch. Och jag överdriver inte om jag säger att det var väldigt, väldigt skarpt läge med att komma igång. Om vi inte hade kommit igång den 14 juni, då hade det på många olika fronter blivit skarpt läge. Så att det var nödvändigt att komma igång med seriespelet då. Jag förstår att det i vissas ögon då stack i ögonen att vi så hårt drev frågan. Men det var ju faktiskt att få börja spela med enorma restriktioner och utan publik. Det var det som var målet från början då.
Hur hade det drabbat Sirius om ni inte hade kommit igång där 14 eller när det var?
Nej, men vi har ju en hel del centrala avtal genom Svensk Elitfotboll, och det är klart att de som har investerat väldigt mycket pengar i våran verksamhet hade sina intressen att ta tillvara, och en var ju att komma igång och spela matcher, och det var inte bara en sponsor som vi förde dialog med, och de har varit, alltså det vill jag säga då eftersom jag sitter i styrelsen för SEF, att det var bra dialoger, men det blir ju skarpt för man har sina egna intressen att ta tillvara. Men det löste sig ju på ett väldigt bra sätt när vi väl kom in till Folkhälsomyndigheten och fick börja diskutera det här och presentera lösningar.
Och det här med publiken då, vad driver SEF för linje, eller vad hoppas ni i ett drömscenario ska bli aktuellt då från 1 oktober? Vad hoppas ni på?
Alltså, vi kan ju hoppas på en sak, att spela med full publik, men det inser alla som vet vad vi befinner oss i, att det är väl inte sannolikt, utan det blir en begränsad publik som får komma på matcherna. Och det intressanta där är ju det som kommer att komma fram om maxtaket för antalet besökare. Och där vet vi ju inte speciellt mycket ännu. Vi har presenterat modeller, jag kan inte gå in på vad de innehåller riktigt, utan de ligger ju nu för bedömning hos Folkhälsomyndigheten. Men vi var inne på det lite tidigare i podden här, att antalet som krävs för att det inte ska vara en ren minusaffär är ju rätt så styrande för vår del, och jag tror för många andra klubbars del också. Jag såg Henrik Kindlund i något nyhetsinslag i förra veckan, han som är vd för Hammarby fotboll, att där börjar man prata om 20 000 och då är det ganska nära deras maxtal, för de tar väl 30 ja, på Tele2. Och riktigt så tror inte jag att det är för vår del, men vi behöver komma över ett antal tusen för att det ska gå att göra plus minus noll affär på det hela.
Och då är ju frågan också om Folkhälsomyndigheten kommer sätta ett generellt maxtak, eller om det blir som ni vill, att det är ute efter arena. För till exempel Friends Arena, öppnar man upp den, då är det 50 000 platser. Och ändå kanske man har ett maxtak på 2000.
Nej, jag tror att den modell man kommer att komma fram till, eller jag hoppas, alltså allt annat tycker jag vore konstigt, att man måste titta på arenakapacitet, organisation, hur har fotbollen respektive klubb klarat det här tidigare under pandemin och så vidare. Så att jag tror att det blir ett anpassat system utifrån framförallt arenastorleken.
En intressant grej där är ju att det är ganska enkelt att se hur man klarar det inne på arenan. Men hur klarar man det liksom med inpassering och utpassering? Vad har ni för tankar där? Och kiosker och toaletter och köbildning? Det är väl en ganska, kanske den svåraste koden att kläcka.
Ja, den är svår, och det finns ju beskrivet i de här förslagen, de fyra etapperna som finns. Etapp 3 kallas det för, är ju mer begränsad publik. Etapp 4 är full publik. Och nu befinner vi oss i etapp 3-diskussionen. Och där finns det beskrivet hur de här sakerna ska hanteras. Och jag kan ju bara säga så här, att det var väldigt många som tvivlade på att vi skulle klara att överhuvudtaget spela fotboll med de här restriktionerna och hur det skulle hanteras allting. Men det har ju gått överlag väldigt bra. Jag är ju ordförande i disciplinutskottet i SEF också, och det kommer in en del anmälningar som gäller förseelse mot covid-19-protokollet. Men överlag så måste jag ju säga att fotbollsklubban har klarat det jättebra, det som vi har ställt upp att vi ska klara. Så att jag tror att det kommer att lösa sig. Jag kan inte ge något bra detaljexempel på hur förslaget ser ut, men det här är ju utarbetat i samråd med Svante Samuelsson som är sportchef på SEF, och med eventansvariga, och i samråd med Svenska fotbollsförbundet innan det läggs fram för Folkhälsomyndigheten.
Har ni varit inne på, eller vad man ska säga, för det känns ju som att till exempel damföreningarna har ju släppts på nu. Det var 48 personer igår när vi spelade in på Uppsala fotboll mot Örebro. Lite som en protest känns det som, och det är ju faktiskt tillåtet. Det var väl lite oklart där i början vilka som ska räknas in, men nu är det ganska tydligt att man kan släppa in rena åskådare. Är det något som har varit uppe att på något sätt ändå visa att man kan det?
Nej, det har inte varit uppe i våra diskussioner, för att vi, även om man har bara 50 åskådare, så är det ju en offentlig sammankomst. Och det kräver säkerhetsåtgärder, det kräver organisation som på olika håll kostar pengar. Så att för oss skulle det inte vara någon mening överhuvudtaget.
Vi får se helt enkelt här den 1 oktober, eller vi kommer besked innan här, ja, exakt vad ni kan hoppas på så där. I övrigt då, en het puck, du nämnde att det, ja, de flesta väntas ju gå back i år, och eget kapital kommer ju få sig en törn. Vad är nytt på elitlicensfronten som har diskuterats?
Ja, det finns ju ingenting bestämt ännu, men inom UEFA så har det här diskuterats mycket, och de signaler som har kommit så här långt är att man förhoppningsvis säger jag då, och sannolikt kommer du hitta någon modell som inte är den vanliga, utan att man kommer att frångå kravet på ett visst eget kapital. Men det finns ingenting beslutat än och bestämt än, utan det här, men jag tror att alla inom elitfotbollen i Sverige utgår ifrån att det här kommer att bli ett annorlunda år även på det sättet då. Men hur det kommer att bli, det vet jag faktiskt inte.
Och det borde väl rimligtvis då gälla kanske nästa år också, med tanke på konsekvenserna här som kommer slå ganska hårt även nästa år, kan man ju väl räkna med i alla fall.
Ja, och jag tror nu att man kommer att ta ett år i taget, men att självklart som du säger, det är konsekvenserna av pandemin är inte över, och vi vet inte om den är över nästa år heller, så att det kommer nog att tas ett beslut specifikt för 20, och sen får man ta ställning till vad som ska gälla 21 senare.
Om vi tittar tillbaks då på hela den här våren och hur det har varit med corona och allting, känner du att ni från SEF hade kunnat göra någonting annorlunda, eller som något ni känner att men det här borde vi valt en annan väg, eller så borde vi inte gjort?
Alltså, nu låter det lite förmätet kanske att säga att jag tycker att vi har gjort det bra, men jag säger det ändå, för att jag tycker att SEF som organisation verkligen har tillvaratagit elitfotbollens intressen, och det är ju inte lätt, som vi var inne på tidigare, det har ju varit en balansgång naturligtvis, men det finns ingen annan bransch som har haft det här yrkesförbudet som, artister, kultursidan har haft samma näringsförbud. Och det har ju varit förödande för fotbollsspelarna och för deras arbetsgivare som ska betala löner till dem. Så att jag tycker ändå att SEF har gjort ett bra jobb. Det törs jag säga. Och sen om det har funnits någonting som vi hade kunnat göra annorlunda, det finns det väl alltid. Men strategin och modellen vi valde, inte bara hänsyn till, alltså framförallt hänsyn till pandemin, men vi hade också en ekonomisk sida som vi måste lösa för allas bästa, så att säga.
Det känns också som att ni hamnade ju lite i ett konstigt läge, eftersom att det var väl egentligen fotbollen och till viss mån speedway som skulle pågå där när det stängdes ner. Ni har ju inte haft hjälp, om man säger så. Min känsla är ju till exempel det här med 1 oktober, det är ju ganska riktat mot ishockeyn som har lobbat ganska mycket, som då är det ju fler sporter helt plötsligt, och de har ju varit ganska tydliga, Folkhälsomyndigheten, att de inte tar hänsyn till enskilda sporter. Hade ni varit några fler sporter som hade gått samman, tror du att det hade varit en skillnad att kanske få igång det kanske i maj eller något sånt där, att det hade varit enklare än att ni bara stod där med fotbollen?
Ja, men alltså, det generella svaret på den frågan är ja, förmodligen, men samtidigt så kom vi igång den 14 juni, pandemin bröt ut med kraft i mitten på mars, eller något tidigare naturligtvis, men lockdownen kom ju, eller lockdown, men
svenska lockdown.
Den svenska lockdownmodellen satte ju igång någonstans i mitten på mars där. Och då att säga att vi skulle kunna komma igång i maj, är det ju tveksamt, för det var ganska mycket arbete med att komma.
Det var ju ändå ert mål då. Ni hade ju satt det till en början, och sen så flyttades det.
Ja, men vi insåg väl från den dialog eller avsaknad av dialog som var i början att, och jag menar, prioriteringen från Folkhälsomyndigheten är väl att det är ju kanske inte den här enorma intresset eller fokuset på idrotten, utan det var ju en allmän pandemi. Hur ska människoliv räddas och vad ska vi göra som var fokus? Och det får man väl säga, det är väl helt korrekt och rätt att göra så. Men alltså, jag tror att det hade varit svårt även om det hade varit fler idrotter som slog ihop sina intressen.
Men delar du bilden av att den här publik, tummen upp för publiken, att den kommer till stor del för att det är fler idrotter och som kommer igång nu, och särskilt då kanske ishockeyn som är väl en av de största arenaidrotterna i Sverige?
Ja, men det tror jag. Alltså nu med all den kunskap och den tid som har gått också sen pandemin bröt ut, så tror jag att nu att vi är flera idrotter, tunga idrotter som lobbar och har diskuterat det här, gör skillnad.
Har ni haft någon dialog med SHL och Hockeyallsvenskan?
Ja, under hand så är det Mats Enqvist som generalsekreterare som för dialogen med motsvarigheten hos hockeyn och så vidare, så att det pågår hela tiden diskussioner. Sen tror jag att en viktig del av det här, det var att kulturen klev in på det sätt som kulturen gjorde här för någon månad sedan. Jonas Gardells upprop och allt det som hände där, att det blev liksom en kraft i hela event- och kulturrörelsen, idrott, kultur, och alla slöt sig samman och sa att, men vi vill också att ni lyssnar på oss. Mm. Och då blev det effekt.
Ja. Vi ska börja avrunda, men du har ju som sagt, som jag var inne på, snart 10-årsjubileum här som ordförande. Du brukar ju säga ett år i taget. Ja, vad säger du då?
Ja, så är det nu också. Jag ska faktiskt under september ha ett möte med Sirius fotbolls valberedning. Och där ska vi diskutera fortsättning eller inte fortsättning och hur det nu blir. Men jag tar ett år i taget. Nu tar jag det här året i taget. Mm. Och fram till mars då är det årsmöte igen. Då, så får vi se. Hur det blir.
Men du är ju otroligt uppskattad och hyllad. Går det ens att byta ut dig?
Det går absolut. Man ska inte tro att man är obytbar, för då är man illa ute. Jag tror att det finns absolut någon som tar över det här på ett jättebra sätt. Men som sagt, för egen del har jag inte bestämt mig och vad jag egentligen vill framåt heller.
Du, tidigare när vi har suttit har du pratat mycket om att det är en grej som har drivit dig just där att ta Sirius in på den nya arenan. Nu har du väl halvt gjort det. Det är inte så mycket publik så där, men det, jag vet inte exakt hur du ser. Vad känner du här framöver som någon drivkraft eller så där?
Nej, men drivkraften framåt är att utveckla utveckla verksamheten, och då pratar jag både sportorganisation och ekonomi. Alltså, det är ju krasst så att om man ska kunna ha ett bra, stabilt elitfotbollslag i Sverige idag, så handlar det otroligt mycket om omsättning, ekonomisk omsättning. Så allting går hand i hand. Om du inte har pengarna så är det tyvärr så att du kan något enstaka år sticka upp och vara bra, men över tid, och det är det som är nästa målet, att lyfta Sirius till nästa nivå, där vi då är ett lag för över halvan av allsvenskan, stabilt lag som spelar där uppe. Och sen får man, om man får drömma då, vi pratade om det i början här, om mål, det är väl klart att det vore väl trevligt att komma på en toppplacering och kanske få pröva vingarna någon annanstans, även ut i Europa så småningom, va? Men det här är ju, man måste drömma och man måste ha mål, och just nu handlar det om att, som jag tycker vi har lyckats bra med i år, att vi är stabila nu sportsligt, och för att fortsätta vara stabila måste vi talangutveckla, vilket vi också har blivit bättre på, och vi måste ha pengar och muskler för att kunna ta nästa kliv.
Du nämnde här när vi pratade innan också att du har med åren blivit mindre operativ, och det är ju som det ska vara i styrelsen egentligen. Hur mycket bidrar det att arbetsbelastning? Nu försvinner ju också den här tvisten, förhoppningsvis kan väl överklagas, eller hur funkar det där?
Nej, det kan inte det.
Det kan inte.
Nej. Utan det är ju ett skiljeförfarande, så det är bara ett eninstansförfarande.
Så då är det definitivt slut nu.
Mm.
Ja, hur bidrar det till en liksom framtid eventuellt?
Ja, det gör det. Mm. Naturligtvis så har det här varit, det här är ju inte det enda som har hänt med Sirius fotboll under årens lopp, de sista åren, utan vi har haft en annan twist och vi har haft lite annat stök. Och ju mer mogen man blir som elitfotbollsförening och allsvensk förening, desto mer lär man sig på vägen. Så förhoppningen är, och utan att det här nu jinxar någonting, så hoppas jag att vi har blivit skickligare på alla fronter. Allt vi gör blir mer professionellt, och ja, jag hoppas verkligen slippa den här typen av ärenden framåt. Och det ska bli jätteskönt när det här är överslutligt. Liksom. Mm.
You guys, are you serious about this?
Ja, då ska vi avsluta med lite lyssnarfrågor. Jag har tagit bort några som vi redan har tagit upp helt enkelt. Mm. Så här kommer de som är över. Det är en som vill ge dig en stor fet eloge för ditt hårda arbete och undrar hur stor påverkan kommer corona ha på Sirius ekonomi de kommande 5 åren, och hur har då corona gjort, eller hur påverkar det er framtida vision? Skjuts den fram eller liknande? Ni hade väl en vision här om att som ni lämnade ut här, att vara topplag som du sa, och kanske hugga lite högre upp.
Mm. Nej, men bra fråga, för att det är klart att det här påverkan av pandemin kommer ju inte att vara begränsad till 2020. Det är en sak som är säker. Vi kommer att dras med det här, du var inne på det, vi får skattebetalningar som ska betalas, eller skattebelopp som ska betalas nästa år, som hör till det här året egentligen. Och jag tror att, och först och främst så vet vi inte när pandemin är över. Alltså återigen, vi vet inte det. Och jag hoppas ju att det inte kommer någon större andra våg och så vidare. Men det kommer nog att släpa efter några år här nu framåt, att vi får resultatmässigt i alla fall hur vi kan hantera det. Omsättningsmässigt så tror jag inte att det kommer att påverka vår vision, för vi vill omsätta de belopp vi har gått ut med
100 tidigare. Miljoner.
Ja, om 2027 tror jag vi sa det. Men resultatet kommer säkert att påvärkas några år framåt av den här pandemin.
Men samtidigt ska man ju komma ihåg att det är ju lika för alla, förmodligen ungefär, så att det är rent sportsligt kanske det inte har så stor inverkan, eller?
Nej, vi hoppas inte det. Och TV-avtalet som svensk elitfotboll har går i full blom nästa år och x antal år framåt här. Så att, och jag tror med det som våra sponsorer och säsongskortsinnehavare har visat upp under den här svåra situationen, om det håller i sig, den enorma viljan att stötta Sirius fotboll är kvar, då kommer det att kunna infrias de omsättningsmålen som vi har satt.
Mm. Är det lockande just eftersom det är så jobbig tid nu? Du har ju haft Sarf och Twister, det har varit Josh Wicks, det har varit allt möjligt, och sen så nu kommer en pandemi. Känner du, men nu får det räcka, nu hoppar jag av?
Nej, pandemin gjorde inte att jag kände att nej, nu hoppar jag av, utan pandemin var ju någonting som drabbade oss alla, inte enstaka föreningar som de andra sakerna som du nämnde. Så att nej, pandemin gjorde inte det, utan pandemin gjorde snarare så att nu måste vi klara det här. Det var tävlingsskallen hos mig och organisationen och styrelsen som kom in i bilden, att det här ska vi ju klara. Vi kommer inte att kasta in handduken. Och sen har det visat sig att vi har gjort ett bra jobb, hela organisationen, inkluderat styrelsen, att klara det här. Då. Så att, nej, jag gav inte upp på grund av pandemin. Nej.
Nästa fråga här. Väger framgångarna på planen upp lite energimässigt i hårda jobbet du behöver lägga på rättsliga turerna bland annat?
Ja, svar ja. Alltså, min sambo brukar säga att du är aldrig så glad som när Sirius vinner matcher, och det stämmer. Jag är ju fotbollsnörd, intresserad av fotboll, så att jag har tränat ungdomslag, jag har varit med och spelat ungdomsår själv och sådär. Det finns ju inget härligare än när Sirius vinner matcher. Alltså laget i ens hjärta vinner matcher, och särskilt i år då när vi har spelat den här typen av fotboll. Jag gillar ju sen gammalt Barcelona och tiki-taka och det här fina spelet. Nu är inte vi på den nivån, det påstår jag inte alls, vi är långt ifrån, men vi spelar en fin fotboll som många inom SEF, när jag träffar på SEF, människor från andra klubbar säger, men vad bra ni spelar, det värmer. Och när man då som får den här dubbelsegern mot Helsingborg till exempel, fantastiskt, helt fantastiskt.
Då glömmer du allt det jobbiga.
Ja, faktiskt. Men sen är det ju så att det är en ny dagen efter. Och då kan det vara nya saker, men det ger energi, absolut. Det ger energi.
Ja, och sen här den sista dag. Har du planer på att sitta kvar som ordförande på livstid?
Absolut inte. Jag fyller 60 år nästa år, så att det finns så många unga bra krafter där ute som ska ta över efter mig, så att nej, absolut inte livstidsuppdrag.
Men hur långt fram ser du dig själv? Du säger att, men har du någon så här, nej men så det där går fan gränsen liksom.
Nej, jag har ingen sån gräns, men som du sa, jag tar ett år i taget nu, verkligen. Och överväger, vad tillför jag? Har min glöd slocknat? Har min energi minskat? Och det är sådana saker som man måste väga in också. För det är ju inte för min skull jag sitter som ordförande, utan jag vill ju jobba för den klubb som jag gillar. Och det är ju Sirius fotboll. Så att när jag känner att nej, men nu kan inte jag bidra så mycket längre, eller jag vill göra någonting annat, ja, men då är det dags att hoppa av.
Vad jobbar ni med i styrelsen just nu? Kan du ge några roliga krokar?
Nej, men alltså mycket av styrelsemötena under det här året på grund av pandemin. Vi har ju haft glesare med fysiska styrelsemöten också. Vi har haft digitala möten, och det har väldigt mycket gått åt till att få återrapportering från Christer Abrahamsson, vår klubbdirektör, där han går igenom var befinner vi oss, och väldigt mycket fokus på ekonomin naturligtvis. Va? Så att vi har inte i år kunnat lyfta blicken lite grann och titta framåt 5 år. Vi har ju lagt någon form av vi har lagt en plan fram till 2027, och den följer vi och har koll på. Men i år har det varit extraordinärt. Men vi ska styrelsemöte imorgon kväll, så då blir det nya diskussioner om framtiden.
Spännande. Tack så mycket, Ove, för att jag fick komma hit.
Tack för att jag fick vara gäst.
Ja, så tackar jag också er som har lyssnat. Och Are You Serious tillbaka nästa... Nu måste vi ta upp och kolla när det var. Den 31 är det, va? På måndag efter matchen mot Varberg borta. Vad tror du om den på lördag?
Ja, jag ska faktiskt åka ner och titta på den matchen som representant för Sirius ledning då. Och, nej, alltså, jag såg Varberg spela igår och Varberg är ett riktigt bra lag. De spelar en fotboll som är lite annorlunda än vårt sätt att spela fotboll på. Men vi såg ju när vi mötte dem hemma 3-3 och hur starka de är. Så att jag tror att det blir en jämn match.
Mm, tack så mycket, så hörs vi snart igen.
Tack.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
Kolla menyn!
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. En 90 liter skottkärra i galvaniserad plåt för glänsande julaklubbpriset 399 kronor. Inget kan stoppa dig nu.